Ja, vad var det Jesus sa? Jo, gör alla folk till mina lärjungar. Hur ska vi kunna göra detta? Under några år här så har vi studerat Bibeln. Vi har studerat Lukas evangeliet och Markus evangeliet. Och nu kommer vi att starta den 11 september med apostlagärningarna. För mig har detta betytt väldigt mycket. Vi har varit en 25-30 och så delat upp oss på tre grupper. Vi har läst några bibelcitat och så har vi samtalat och frågat oss, vad har detta betytt för mig? Och det underbara är att få lyssna på varandra när vi delger oss några vittnesbörd. När vi talar om vad just Jesus har betytt, vad detta att vara en kristen har fått betyda för mig. Alla har vi gått igenom olika svårigheter och glädjeämnen. Vad säger egentligen då Ekumeniakyrkan? Och Ekumenia, det är de som står bakom det här materialet som vi har läst. Och vi har fått till hjälp liten egen studieplan. Jag slår bara upp första kapitlet när vi läste Markus här. Och då står det så här, och det är författare från Ekumeniakyrkan och Ekumenia. Det är ungdomsledare, barn, församlingsmedlemmar, diakoner, missionsarbetare och pastorer som delat tro och tankar. Och jag tror det är mycket viktigt detta, att vi får dela det med oss tillsammans. Där sägs det i första kapitlet när jag slår upp. Uppdraget att bereda väg för Jesus är något som fortfarande gäller och som ligger hos var och en av oss. Det kan handla om att visa Guds kärlek genom mina handlingar, berätta om syndernas förlåtelse eller beskriva vad Jesus betyder för mig när jag samtalar med vänner. Vi har alla en kallelse att öppna vägen för Jesus. Men hur gör vi det? Ser olika ut och det är så Gud har planerat det. Olika människor behöver höra budskapet på olika sätt. Så använd ditt sätt. Så länge du gör det med mycket kärlek och ödmjukhet passar det bra ihop med den som Gud är. Den andra delen handlar om ödmjukhet. Johannes Döparen är helt medveten om att Jesus står högt över honom på alla områden. Det handlar inte om hur bra vi är, för vi kan aldrig nå den där nivån. Det handlar om att Jesus är bäst. Att han älskar oss och att han dog för oss. Detta är det stora glädjebudet. Just den här andagsboken som man kan använda lite under varje dag, den ligger här ute. När det gäller just apostlagärningarna. Och den kostar så fantastiskt mycket som 20 kronor. Den skulle vi läsa när vi nu skulle studera apostlagärningar. Men min kära hustru och jag, vi har läst ut den redan. Det är så mycket vittnesbörd om apostlarna. Det är en mycket god litteratur. Vi har några kristna tidningar. Både Dagen och Hemmets Vän och lite annat. Det är så mycket vittnesbörd om hur Gud griper in idag i olika människor och på olika sätt. Idag så finns det evangelister som ger sig ut och reser tält och börjar evangelisera igen. Men det väsentliga är att du och jag delar med oss utav det vi verkligen har fått genom vår Herre. Vi har många erfarenheter. Och jag är förvissad om att idag är det öppet. Det finns en del ibland som säger, var försiktig, de är muslimer. Vi får gå försiktigt fram, vi får bygga upp förtroende först. Ja, visst, förtroende är väldigt viktigt. Men om du visste vad dessa människor längtar, många utav dem, att få höra vad Jesus verkligen är för någon. Det är så att vi i vår församling har på olika sätt också människor som har fått kämpa och gå igenom både sjukdom och lidande. Och ibland frågar vi oss, Herre, var är du någonstans? Varför dröjer du? Men så går det en viss tid och så får vi liksom ta till oss. Han var med i detta, i våra svårigheter. Och så får vi ta med varandra i bön. När vi var i dessa små grupper så fick jag mig mycket till livs som byggde upp mitt andliga liv. Och en av dem som var med i grupperna, det var Leif Fredriksson. Jag tycker du ska komma och dela med dig något av det du har upplevt.
Ja, det är kanske inte alla som känner mig, men jag heter Leif Fredriksson och jag har vuxit upp i den här församlingen. Mina föräldrar flyttade hit 1951 och sen dess har jag gått fram och tillbaka. Och jag är medlem i denna församling. När man råkar ut för en kris i livet så känns det väldigt gott att kunna prata med någon. Och framförallt de personerna som står närmast. Och då får man ofta frågan, hur mår du? Och då finns det ju tillfälle att säga mycket eller lite hur man har det och hur man känner det. Men sen så blir det ofta så att den personen som frågar, han säger så ofta så här, jag tänker på dig, eller jag ber för dig. Jag tänker på dig, eller jag ber för dig. Min berättelse idag, mitt vittnesbörd idag, det handlar om mitt cancerbesked som jag fick. Och man kan ju fundera på om man ska stå här en vacker sommardag och berätta om något sånt som ett cancerbesked offentligt. Men jag kommer göra det. Några år efter min pensionering, när jag gick i pension, fick jag reda på att jag hade cancer. Jag hade förhöjda PSA-värden och man konstaterade att jag hade prostatacancer. Och PSA, ni som inte känner till det, det är vi gubbar som känner till det där. Det ska vara, om det är normalt, ska det vara runt 3, 4, 5, något sånt där. Kan vara lägre också, men då är det ganska normalt. Men det är en av de här parametrarna som man tittar på. Det var jobbigt att få ett sådant besked. Men min gudstro hjälpte mig till ett lugn och en trygghet inför operationen. Jag opererades på Sahlgrenska i maj 2012. 3 veckor efter att jag fått mitt besked. Att jag har träffat min läkare, så det gick ganska snabbt, tycker jag. Och läkaren sa att operationen har gått bra, men att det fanns risk för framtida komplikationer. Åren efter operationen mådde jag bra och trodde väl att jag skulle kunna leva ganska länge på ett normalt sätt som andra vänner och bekanta hade gjort. Med samma diagnos. Men efter några år så började mina PSA-värden stiga igen. Min läkare föreslog då att jag skulle börja en cellgiftsbehandling. Och den började jag med i december 2017. Och kanske några säger så här, har du genomgått en cellgiftsbehandling? Ja, det har jag faktiskt gjort, för normalt så tappar man håret då. Det kanske ni känner till. Men det var så att jag gjorde 12 cellgiftsbehandlingar och då hade jag en sån där ismössa på mig som man tog direkt ifrån frysboxen. Och det var bara att bita ihop de första 5 minuterna och sen så bytte de den efter halva tiden och sen fick man bita ihop 5 minuter, så det gick ganska bra och mitt hår föll inte av utan det var kvar. Efter i februari 2018, alltså när jag hade börjat den här cellgiftsbehandlingen, så hände något som väldigt få cancerpatienter råkar ut för. Jag fick något som heter lymfödem i höger ben. Höger ben svullnade upp på mig. Och vi visste först inte vad det var. Var det blodpropp eller var det något annat? Men det var faktiskt lymfödem. Och det finns ingen medicin eller operation som man kan göra för det, utan man får ha en kompressionsstrumpa strumpa resten av livet, både dag och natt. Och man kan ha viss massage, som man även kallar egen behandling. Det var jobbigt innan jag fick rätt behandling och rätt kompressionsstrumpor, men det är något man får leva med livet ut. Efter 6 cellgiftsbehandlingar, halva tiden, av det totalt 12, så träffade jag min läkare igen. Som sa att min kropp hade svarat bra mot behandlingen. Och då bestämde Anita och jag oss för att boka den där resan som vi hade funderat på ganska länge. Vi hade ju fått ett positivt besked och vi tyckte att nu var vi värda att åka till Vietnam, Kambodja. Så vi bokade en resa till Vietnam, Kambodja i januari i år. Jag avslutade min cellgiftsbehandling i januari 2018. Och resultatet av den var vad man kunde förvänta sig som en läkare. Och det lät ju bra. Tyvärr så ökade mina PSA-värden igen. Sakteliga. Men efter ett halvår, efter jag hade slutat med min cellgiftsbehandling, så var de uppe i riktigt höga värden. 290, det är ju extremt högt. Och PSA-värden kan man säga, det är ett mått på hur aktiv cancern är i din kropp. Det kändes inte alls bra. Och jag hade många tankar kring min sjukdom. Min läkare skrev ut en medicin till mig som var ganska ny. Det var en slags bromsmedicin. Då jag hämtade ut medicinen fick jag reda på att en förpackning för 4 veckor kostade 26 000. Vilket jag tycker var mycket pengar. Men jag betalar ju inte så mycket, utan det var ju inom det här så kallade högkostnadsskyddet som ni kanske känner till. Och jag började ta medicinen i december 2018. Nu är det slutet av januari och vi åker iväg på vår efterlängtade resa till Vietnam, Kambodja. Vi är en grupp på 30 personer som flyger till Bangkok och sedan med buss genom Kambodja och till Vietnam. En fantastisk resa. God mat, fantastisk natur, fina upplevelser. Och Anita och jag, vi hade kommit överens om vi ska inte prata om min sjukdom eller något annat. Vi hade ju semester. Det var sista kvällen på vår resa. Vi var i Saigon i Vietnam. Och vår guide hade bokat ett ställe där vi skulle äta avskedsmiddag. Vi satte oss med 2 personer som vi hade lärt känna ganska bra under resan. Det var ett bord för 8 personer, men vi Anita och jag, vi satte oss vid två andra personer. Det tyckte vi var bra. Och vid samma bord satte sig även 2 par som kände varandra rätt väl. Och som vi upplevde som trevliga. Och vi hade pratat lite mer om på resan givetvis. Som vanligt serverades det god mat. Och det var riktigt trevligt. Jag pratade mest med våra närmaste vänner där. Men lite grann med den här kvinnan som satt alldeles bredvid mig. Ställde väl några sådana allmänna frågor. Måltiden började närma sitt slut. Då jag frågade den här kvinnan som sitter bredvid mig. Och vad jobbar du med? Jag jobbar på urologen på Sahlgrenska, säger hon. Och jag blev tyst. Urologen på Sahlgrenska. Den här människan som sitter bredvid mig på avskedsmiddagen i Saigon jobbar på urologen på Sahlgrenska. Där jag hade liksom varit sedan 2012 och som hade hand om min. Där jag hade varit hela tiden med min cancer. Det visade sig att hon var chef för läkarsekreterarna där. Och efter en stund så fick jag då, när vi hade pratat om känner du den och känner du den, så fick jag då berätta min historia om operation och om lymfödem och om cellgiftsbehandling och så vidare. Och så fortsatte jag att berätta om mina höga PSA-värden och den nya medicin jag hade fått. Den här medicinen som kostar 26 000 för 4 veckor. Och då fick jag kommentarer från de här 4 personerna. Ja, det är väl tur att man bor i Sverige. Och det kan man ju hålla med om. Och att vi har en fri sjukvård, ja visst, det kan man också hålla med om. Och någon sa att ja, nu får du återbäring på den skatt du har betalt. Ja, det kan man ju också hålla med om. Och tur att det finns bra läkemedel idag. Ja, det kan man ju hålla med om. Då vände den här kvinnan som jobbar på urologen i Sahlgrenska mot mig och säger beträffande den här medicinen då, det är du värd. Det är du verkligen värd. Sedan avslutas vårt besök. Det blir lite jäktigt. Bussen väntar och kör oss hem till hotellet. Jag funderar mycket på vad den här kvinnan sa. Hon som jobbar på urologen på Sahlgrenska. Kunde ju berättat för mig hur den här medicinen fungerar och vilka biverkningar det har och vilka krav som ställs för att uppfylla för att man ska få ta den och så vidare och så vidare. Men istället säger hon, det är du värd. Det är du verkligen värd. Nästa dag åker vi hem och säger hej då till varandra. Jag tror inte det var en slump att jag sista dagen på vår resa fick sitta vid en kvinna som visade sig jobba på urologen på Sahlgrenska. Och jag tror inte det var en slump att hon kommenterade min dyra medicin genom att säga, det är du värd. Det är du verkligen värd. Nej, jag tror att Jesus Kristus vill ge mig ett tecken på att han har omsorg om mig genom denna kvinna. Det är vad jag tror. Så kom vi hem till Sverige och 3 dagar efter vi kom hem till Sverige så åker jag till Mössberg rehabcenter på en 3 veckors behandling av mitt lymfödem. Jag hade sökt detta och fått ett beviljat och det var riktigt, riktigt bra. Hur fungerar det då med nya medicin? Jag hade ju så extrema höga PSA-värden. Hur fungerar det med nya medicin? Första veckan på Mösseberg skulle jag få ett telefonbesked om detta. Och tiden för beskedet, den sammanföll exakt med ett besök hos en lymfterapeut på, som jag hade på Mösseberg. Så jag kommer in till henne och så säger som så att du får ursäkta mig, jag måste ta det här samtalet. Det ringer i min telefon. Det är Sahlgrenska. Och den här kvinnan berättar för mig att det har skett fantastiska resultat av min nya medicin. Det tidigare PSA-värdet var 290 och nu är det nere i 13. Jag har blivit tårögd och jag hade svårt att samla mig. Trots att jag sitter hos en lymfterapeut och pratar om min nya behandling. Idag har det gått ytterligare ett halvår och jag har börjat med och jag har haft den här medicinen hela tiden och mitt PSA-värde är nere i 0,4. Jag är väldigt tacksam för den sjukvård som jag har fått. Jag är otroligt tacksam för den sjukvård jag har fått. Och jag är också tacksam för alla vänner i den här församlingen och övriga som har bett för mig och som ber för mig. Det har betytt otroligt mycket. Det finns en lovsång som har förföljt mig under de här åren. Den går så här. På dig min Gud förtröstar jag. När oro skymmer min morgondag. För jag vet att du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig så är jag ändå trygg hos dig. För jag vet att du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag? Herre, på dig förtröstar jag. Ty du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig. Du är densamme igår och idag. Och evighet. Herre, tack för att du är här. Tack för att vi får fira gudstjänst tillsammans. Tack för din kärlek och omsorg om oss. Jesus, vi ber om att få genomsyras av din godhet och din kärlek. Du vet vad vi bär på och vad som oroar våra hjärtan. Hjälp dem som har nåtts av ett jobbigt sjukdomsbesked, Herre. Vi ber om styrka. Vi ber om kraft. Vi ber om läkedom. Amen.
Tack ska du ha, Leif. Det är egentligen ingen utav oss som riktigt kan förstå det här med cancer och sjukdomar och lidande förrän vi själva är i det. Du har beskrivit en lång väg och du är tacksam för våra läkare och jag tror att vår Herre använder sig av dem. Men just denna förtröstan som du lyfte fram då när vi hade de här samlingarna, att det är så gott. Att få tro på Gud och få gå till honom med allt.